Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och kom igen, vi tror på er ändå. Då kanske jag hade vågat fortsätta, men jag kände nog att nej, jag fortsätter på det som jag kan driva själv, där jag inte är så beroende av andra och där jag liksom gör det med personer och tjejer som jag verkligen bara får energi av. Och när vi packade upp grejerna så gick folk förbi och skrattade och jag tänkte bara, satan, det här kan bli så dåligt. Det vi gör nu, det är att vi seglar en simulator. Så vi sitter faktiskt ute i Långedra på dagarna vid två laptops och en Logitech-ratt från Mediamarkt och tränar och seglar i 50 knop.
Anna Östling är en av Sveriges största seglarstjärnor med bland annat ett antal vunna VM-guld i matchracing. Nu ska hon ta sig an den absolut tuffaste utmaningen någonsin, nämligen att segla America's Cup. Tävlingen är extrem på många sätt. Det är den äldsta internationella idrottstävlingen. Den har aldrig någonsin haft en damklass och båtarna seglade närmare 100 km i timmen. Dessutom, att hävda sig här kostar enorma pengar. Bara båtarna går på minst 30 miljoner per styck. Men vem betalar egentligen den här satsningen? Några googlingar bort hittar man en koppling till en svensk miljardär och ryska oljepengar. Vilken risk finns det för så kallat sportswashing och greenwashing? Det väckte onekligen en del funderingar. Efter lite resonerande kom jag fram till att det varken är min eller den här poddens uppgift att hålla på med undersökande journalistik. Jag lämnar därför det med varm hand till de som har kunskapen och kapaciteten. Tillbaka till Anna. Vi pratar inte bara om segling utan också om plåtfigurer, korsbandsskador och att hjälpa unga svenska idrottstjejer. Här kommer hon, matchracingstjärnan Anna Östling. Anna, välkommen till podden Spännande möte.
Ja, men tusen tack, det är bra.
Och du tar inte ner seglen bara för att du är här, utan du drar iväg direkt efter vårt samtal.
Ja, alltså det är ju hyfsat hektiskt livet just nu. Men väldigt roligt. Men det, ja, schemat är hyfsat tight, om man säger så.
Vad är det som häktar dig?
Ja, men det är mycket som jag ska lära mig. Om jag ser på det året som jag har framför mig nu. Så att, ja, men många nya utmaningar som ger både mycket tid jag måste lägga på träning. Möten. Analyser, det är mycket roliga saker, men ja, för första gången på ganska länge så har jag behövt liksom planera mina dagar ganska så minutiöst, så att det är lite annorlunda.
Och det stora målet är?
Det är världens första kvinnliga America's Cup i Barcelona nästa år, 2024, oktober.
Det ska vi komma tillbaka till förstås och prata om rätt mycket både om båtar och det som är runt omkring. Men jag tänkte börja i en annan ände. Alltså, hur har den här sommaren varit för dig?
Ja, den blev väl inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag drog mitt korsband i början av sommaren. Och jag tror att jag är en av väldigt få seglare som har gjort det.
Ja, det låter ju som sådär som man håller på med handboll och innebandy.
Ja, vi har ju ingen kontaktsport, men jag hade ganska massiv kontakt med rodret i ett av racen på VM och blev helt knockad av rokulten så att benet typ vek sig bakåt och då slet jag korsbandet. Så att den här sommaren har varit ganska lite tid på vattnet och väldigt mycket tid hos IFK-kliniken.
Mm-hmm. Ja. Har du hunnit segla med familjen däremellan?
Nej, men vi tog väl ett beslut där att det var inte så här superbra att studsa på klipper och hoppa från brygger och sånt. Så att en annorlunda sommar, men då får man göra saker som man kanske inte brukar göra. Så vi gjorde andra saker ihop och det känns lite tråkigt nu när hela liksom, sommaren gick och vi inte nuddat våran båt. Men livet tar ibland vändningar och någonstans får jag nog ändå vara glad att det ändå bara var korsbandet. För det var en herrejösses-situation så jag kunde lika gärna haft en bom i huvudet eller andra mer saker som hade liksom haft jobbigare följder. Sen är det kul, man lär sig alltid nya saker. Nu vet jag att man kan leva utan ett korsband.
Det var ingen operation?
Nej, jag har inte opererat än. Jag känner att jag har inte riktigt tid med den tiden som man är helt out då. Så att jag kommer att operera efter Barcelona har vi bestämt.
Men är du ute och seglar med familjen sådär? Hur låter det ombord där då?
Ja, men det, alltså jag är ganska trött när jag seglar med familjen. Jag behöver inte dra ut så mycket segel överhuvudtaget faktiskt. Mer lugn och ro. Jag håller gärna inte ens i rodret eller några tampar utan jag tar gärna fram en bok och så fastnar jag i den jättemycket och sen så är jag där.
Och men du, lite sådär när man seglar och så är det lite fladder i focken och så liksom, ser du liksom att här är inte riktigt bra skotat. Är det inte liksom bara, det bara kommer så här, nu måste jag upp och fixa det här?
Jo, men alltså, om vi väl kommer så långt att vi orkar dra ut focken överhuvudtaget, då så är den ju bra skotad kan jag säga. Men det handlar mer om att man vill inte förstöra seglarna. Det handlar inte liksom om att jag ska förbi båten som ligger lite snett framför eller så.
Du har inte det där att det liksom här ska kappseglas i varje pris?
Nej, inte alls faktiskt. Men min man har lite de tendenserna så att våran båt brukar gå ganska fort ändå. Och det är då det är nice för då kan jag ändå ta upp den här boken som jag egentligen vill läsa och bara ha det lite gött på havet. Eller sitta med barnen på fördäck och leta efter efter saker i vattnet eller titta framåt.
Men de är inte så intresserade av hur seglen är skotade?
Nej, det skulle jag inte säga. Men de är ju 5 och 9 liksom. Så de har väl inte riktigt kommit dit. Men förra året så hade vi några goa dagar när det blåste rätt mycket och väder av fjorden. Och då är det lite som Liseberg. Då kan jag ändå komma ihåg känslan från när man själv var liten och man sitter där och det kicklar i magen. Och man vill gärna hålla mamma eller pappa lite i handen. Och, så att,
men visst har du tryckt ner dem i varsin optimistjolle redan, eller?
Ja, men det har jag väl gjort några gånger. Det har ju funkat så där faktiskt. Men,
jaha, du har fått använda våld då, eller?
Ja, mer väldigt mycket mutor.
Vad mutas det med då?
Ja, men du vet, det vanliga.
Godis, socker. Alltså. Socker är alltså, det är liksom det man mutar med. Ja.
Nej, men vi får väl se vad det blir med det. Vår dotter har gjort ganska tydligt att hon ska bli bäst världen i gymnastik och absolut inte i segling. Så jag hänger med och ser vad som händer i hennes liv.
Vad är dina åsikter om det?
Jag tror att gymnastik är en sån sport där kanske kroppen tar stryk. Och där man inte har lika lång hållbarhet åldersmässigt.
Jag hör liksom en underton att det finns en kombo här. Att när man inte håller på med gymnastik längre, kan man bli bra i segling?
Ja, men det kan man ju. Det är absolut inte så att man behöver börja när man är 9 år. Det har vi ju sett många exempel på. Och liksom någonstans nästa år så är jag liksom 40 och håller fortfarande på. Och när vi kollar in i hur det ser ut i proffsvärlden så kommer jag ju vara långt ifrån yngst. Så att Ja, det är en bra sport om man vill hålla på länge.
Jag träffade Pelle Pettersson som är plus 90 i den här podden, och han skulle nog kunna tänka sig att hålla på fortfarande om man får tolka honom rätt.
Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Men det är sån, det finns så mycket olika delar i seglingen, så att du kan ju alltid liksom anpassa efter ja, vart du är i livet liksom, på något sätt så också. Men sen så blir man ju bättre med erfarenhet och behöver inte kroppen riktigt på samma sätt som man behöver till exempel då i gymnastik, där det är helt avgörande att man är fysiskt väldigt stark och pigg.
Ja, men tittar man på ditt lag som du har med dig där, så är det ju några stycken som är lite mer fysiska än vad du är.
Ja.
Och bara bedöma bilderna.
Ja, ja, nej, men så är det ju helt klart. Vi har olika roller ombord och jag har väl ända sedan jag var liten inte varit den mest fysiska, och då har det liksom blivit naturligt att jag inte tyckte det var lika kul med de rollerna ombord, för där har jag inte kunnat briljera. Så jag har liksom studsat längre och längre bak i båten, och till slut hamnade jag vid rodret, och där känner jag liksom att där gör jag bäst insats för laget liksom. Och ja, så att, sen gäller det väl att hålla fysen i form av att orka långa tävlingar. Och, ja, jag bränner mycket kalorier bara på att liksom vara så på som jag är under så lång tid.
Du, var minns du av din egen seglingsdebut? Första gången du satte dig i en, antar att det var en optimistjolle.
Ja, vad minns jag av det? Jag minns att det var väldigt mycket liksom lek och kul. Jag kan inte komma ihåg första tillfället, men jag kommer ihåg första åren på Aspen i Lerum, och det var mer som liksom ett litet andra hem där man sprang runt, och hade man tur så hade någon förälder öppnat kiosken så man kunde köpa en chokladboll, och ja, det var liksom mer att det var härligt att vara där och mycket kompisar, och så jag tror hela den biten för mig var det ganska liksom lite prestation i början just de första åren, men sen så ökade det ganska fort till att jag tyckte det var superkul att tävla. Sen var jag aldrig liksom, jag var ingen stjärna i ungdomsåren, långt ifrån, men jag kämpade på liksom utifrån mina nummer i resultatlistan och skulle fram liksom ett hack i taget, och någonstans så har jag väl liksom känt att det aldrig varit enkelt, och jag har aldrig haft det serverat på någon silverfat att jag bara jättesnabbt fattade eller undrade varför alla andra gick sämre, för så var det inte, utan det var oftast jag som fick kämpa ännu mer. Men det bygger ju också någonstans in det enda att jag hade ganska många både på klubben och i liksom Sverige som var bättre än mig, och då blev jag boostad av det. Såg många förebilder. Många tjejer var vi.
Mm.
Faktiskt. Den tiden. På Lessudden. Och det tror jag också bidrog till att jag kände liksom att det var en miljö där jag trivdes och hade kul. Och, det var många killar med, men det var definitivt liksom en sån här härlig miljö som jag mådde bra i.
Jag kan relatera till det själv när jag lärde mig segla. Jag lärde mig genom att läsa seglingsböcker.
Mm.
För mina föräldrar var inte direkt maritima om man säger så. Men vi hade en sommarstuga. Så att, när jag hade läst tillräckligt mycket så stack jag ut med en kille och lånade en Jolly Scott som det var på den tiden. Och sen så tyckte han efter några slag, ja, men det där kan du göra själv. Så kan du låna båten, så gick han i land sen. Så att, och då var man ju, jag bara känner fortfarande hur jävla skraj jag var då för att någonting skulle gå åt skogen. Där skulle välta båten eller att jag skulle köra in i bryggan. Eller sådär.
Men det är ju en ganska liksom annorlunda miljö att sätta barn i. Det är liksom inte helt naturligt att vara så nära vattenytan. Och liksom krafter drar i en och sliter i en. Och seglarna fladdrar och det låter. Och jag tror, alltså, jag kan nog nästan fråga alla som fortsatt har fastnat i idrottens segling. Alla har varit rädda. Så att det är en sån sport där man liksom kommer ihåg vissa minnen där man har gråtit och där man tycker att det är det värsta som finns.
Man får väldigt stor respekt för naturen också, tycker jag. För just den här att vinden, den kan, du kan liksom inte göra någonting åt den, utan det är den som alltid vinner. Du får bara hantera den.
Ja, och det coola är ju någonstans när man kommer till den nivån att man känner att okej, jag kan inte göra något åt det, men jag kan hantera den. Och det gör jag genom att ta kommando över båten. Alltså det är rätt stor skillnad på att sitta i en segelbåt och båten åker runt med dig. Jämfört med om du liksom äger din plats som bord och verkligen tar kommando över båten. För då kan du bestämma själv. Det kommer ju såklart med lite kunskap, men där kan ju vi fortfarande, liksom, det tror jag ändå är en av mina styrkor än idag, att ju mer det blåser, desto mer liksom, är det jag som bestämmer över båten. Förutom kanske den här jippen då, när jag brottades med rodret, och det var ju oturligt. Det händer inte ofta, men ja.
När det blåser så är det ju också som roligast. Tyckte jag alltid. Alltså ju mer det blåser desto roligare var det. För det gick ju fort.
Ja, absolut. Och nu, den typen av segling som jag seglar nu, då kan vi snacka om att segla fort. Det är ja, nästintill galet. Men det är också en omställning. Att det som man tyckte var fort för ett tag sedan, liksom, har man vant sig lite vid det så känns det normalt. Och så liksom, är det så man utvecklas helt enkelt. Men vi har ju haft ganska många gånger där vi har hoppat in i obekväma båttyper och känt shit, vi skrattar och vi dör ihop. Det är liksom vårt lilla motto. Och så känns det verkligen.
Skratta och dö ihop, det tycker jag är ett bra motto. Men det här med segling, vad skulle du säga, är det en rikemanssport?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag är definitivt ingen rikemans unge. Jag kommer ihåg hur pappa svor lite när han skulle betala någon anmälningsavgift till någon e-jolletävling och sådär när jag var ung. Och jag förstår ju att det var vissa uppoffringar som mamma och pappa gjorde för att vi skulle kunna åka på vissa tävlingar. Men alltså om man kollar på så som det ser ut nu, om de yngre barnen vill börja, så är det ju jättemånga klubbar som har båtar man kan låna. Man betalar för ett läger. Det kostar lika mycket som de andra sporterna som jag sätter mina barn i. Sen såklart liksom med tiden och med liksom ambitionsviljan och nivån så ökar ju liksom kraven på material. Men det tror jag är ganska likt över liksom många sporter också. Och, det, alltså jag tror att det blir någon fälla när man tänker att man ska bli bäst när man är 12, 13, 14, 15. Utan jag tror att det finns något värde i liksom att skapa en personlighet som på något sätt behöver utmana, alltså liksom få det inte serverat på silverfat liksom. Så jag tror som i många idrotter så kostar det pengar. Men jag tänker egentligen, vinden är gratis, vattnet är gratis. Du behöver en båt. Men
det blir ju rätt mycket materialsport när man börjar, ja, även redan i optimistjolleklassen, som är den, man kan säga, den allmänt sett minsta klassen. För att jag menar, en båt och segel och så vidare, det kostar nog en del pengar.
Ja, och det är klart det gör. Det är en investering som du sen när du säljer får tillbaka en ganska stor del av. Och sen så är det klart att det finns. Det är en rikemanssport om vi kollar på hur det ser ut liksom, globalt på de stora liksom, tävlingarna där vi kallar det för owners driver tävlingar där det är på riktigt. Det är de rika männen som äger en svindyr båt och sen köper de in proffs som gör jobbet ombord och så står de vid ratten. Och,
är det så det funkar?
Ja, det är så det funkar.
Och det är män?
Ja, det är nästan uteslutande män skulle jag säga. Men det är så som de professionella idrottsseglarna också än så länge, absolut flest män, det är så de livnär sig på seglingen. Och sen så kan de ju liksom ta pengarna de tjänar från det och tävla i det de faktiskt vill. Det låter ju lite så här skevt, men det är ett sätt att jobba som seglare, att jobba på de owners drive-båtarna. Och det är större i USA, det är inte alls stort i Sverige skulle jag säga. Det är större i USA och England och andra länder, men Ja, då är det ju helt klart en rikemansport.
OS har du ju varit med. Och lång tid tillbaka så har det ju nästan bara varit killar, eller i princip bara killar som har seglat. Det är väl först på senare tid som det har varit tjejklasser, är det inte så?
Ja, alltså nu har man ju gjort ett superjobb, och på OS och som det ser ut nu är det liksom helt 50-50. Alla liksom medaljerna är uppdelade helt lika, och man har också flera klasser där man har splittat, där man har nu då mixt, där man seglar en kille och en tjej ombord tillsammans. Vi som har levt i den världen som har med matchracing att göra, det som många kanske känner igen från tävlingarna på Marstrand, när man är två båtar som möts. Vi har haft en damtour under ganska många år. Men sen så är det ju, då får man ju också fråga sig liksom, okej, men vad är den touren jämfört med den andra touren? Hur mycket prispengar är det? Det går inte att jämföra. Och hur mycket liksom i idrott generellt, hur mycket mediautrymme finns för tjejerna, hur mycket sponsorpengar finns för tjejer. Alltså det är där det stora, jättestora glappet är, och det finns ju fortsatt. Men jag skulle ändå säga att seglingen är ganska häftig, för att den är väldigt jämställd fram till att du blir 15-16 år, för då tävlar du mot alla. Det finns inga uppdelade klasser, och ja, du lär dig ihop killar och tjejer, och liksom, det är liksom helt naturligt.
Men varför blir det efter det? Finns det någon klass i OS till exempel som där lika gärna tjejer skulle kunna hävda sig som killar? Alltså segla mot varandra?
I OS skulle jag säga att det... Nej, det som går är ju nu då i och med att de har valt de här mixklasserna, så då seglar ju killar och tjejer mot varandra. Det som händer sen ganska naturligt är ju att vi utvecklas väldigt olika fysiskt. Vi har seglat, vi har tävlat massa under åren mot killar. Går superbra fram tills att det kanske blåser 6, 7, 8 sekundmeter, och sen kommer kraften in. Och då är det liksom oundvikligt att om du kan dra en tamp mycket mer explosivt, för att du har liksom, du är en kille och du har de förutsättningarna som en kille har, då blir det ju skillnad. Å andra sidan så har vi också lärt oss att det handlar jättemycket om timing och hur man kan vara smart och hur man kan jobba tillsammans. Så vi har ju vunnit race i hårdvind mot killar, men då vi måste liksom använda andra liksom sidor hos oss själva för att komma liksom runt den här styrkeproblematiken. 2019 vann vi vår första världscup som liksom var open, som det kallas då. Där får både killar och tjejer vara med. Och det blåste flera dagar den tävlingen. Det var ju sjukt cool känsla när man liksom manövrerar bort motståndaren. Spelar ingen roll om det är en herrbesättning eller en dambesättning eller mixbesättning liksom. Så seglar vi på topp så kan vi möta många av de bästa herrarna såklart. Men ju mer fysisk båten blir, desto värre blir ju det. Så vi till exempel hoppade in i katamaranerna som heter M32 för några år sedan. Och de, alltså det, om man bara kollar på trackingen när man kommer till första märket och man drar ut det jättestora seglet och killarna får in det seglet till en viss vinkel och vi hamnar med någon typ av ballong. Så efter det första rundningsmärket så går våra båtar i olika vinklar, för det är liksom, vi har inte fått in seglarna lika hårt som dem, och då blir ju distansen ganska stor, och det var inte liksom någon smarthet vi kunde använda där, så att ja, det är både och, det är olika båtar, olika förutsättningar.
Och vi är inne på det här, du sa matchracing, jag tror att de som lyssnar på det här och inte har en aning om segling, kan du bara ge kort, vad är matchracing för någonting?
Ja, men det är ju den delen i seglingssporten där man bara har två båtar som möts. Så att det är liksom ganska enkelt för publiken att följa. I segling så är alltså det är galet, men jag vet inte hur många olika VM-medaljer och SM-medaljer vi har. Det finns så många klasser, men de flesta tävlar många båtar på startlinjen runt en bana. Men matchracingen är bara två båtar då. Och så tävlar man oftast i en tävling kanske där det är mellan 10 och 18 team med, och så är det ett liksom rotationsschema så att alla möter alla. Sen blir det en kvartsfinal, en semifinal, en final. Så det är ganska liksom lätt att följa en sån tävling. Man förstår liksom vilka har gått vidare, vilka har åkt ut, och man ser vilken båt kommer först i mål. Annars är seglingen lite halvklurigt med poängsystem, och liksom, man får vara ganska insatt för att kunna följa våran sport. Men där är matchracingen grym, och det är därför den oftast hamnar som format till exempel på de stora tävlingarna nära land.
Varför blir det matchracing för dig?
Ja, men för att det är mer än att sitta och liksom använda sin fysiska liksom styrka, skulle jag säga. Än att sitta liksom och hänga ut från en båt och segla i 10 minuter åt samma håll, eller på Ocean Racen flera dagar åt samma håll. Jag gillar liksom det snabba, och våra race är ungefär en kvart långa. Och när jag går i mål så känns det som liksom det ryker ur huvudet, och det gillar jag. Det är väldigt mycket taktik. Det är lite som en actionfylld schackmatch med curlinginslag. Så skulle jag säga. Liksom. Det är väldigt mycket strategi, taktik, tänka. Samtidigt som du har den här adrenalinfyllda. Liksom. Ja, det är blåser och det är skvätter och det är fullt ös.
Plus att du har den fysiska dimensionen och det är jämfört med schack och curling.
Ja, men precis. Ja, och sen så gillar jag det väldigt mycket för att det är ett lagarbete. Så att vi seglar olika båttyper i olika delar av världen, så dit vi kommer så finns båtarna på plats. Och då kan det vara allt från att vi har seglat ett VM där vi är 3 ombord. Vi har seglat ett där vi är 7 ombord. Så det handlar väldigt mycket om hur man sätter ihop laget och hur man samarbetar tillsammans och hur man täcker upp när man går från ett lag på 6 personer till 4. Vad är det liksom som kan falla mellan stolarna och hur plockar vi upp det? Så jag gillar hela den biten också.
Plus att du slipper att köra runt de här båtarna över hela världen. Jag kan tänka mig att det måste vara en väldigt stor kostnad.
Ja, och det är ju extremt skönt. Så att det, liksom, logistikmässigt är det ju absolut den bästa formen av segling.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Du har ju vunnit en massa VM-medaljer av alla möjliga slag och olika tävlingar. Men jag nämnde ju OS, där du också har varit med. Hur gick det där?
Ja, det är fortfarande typ som en tagg i hela mig när vi pratar om det. Det gick så dåligt. Och det skulle ju vara den här upplevelsen som skulle vara liksom den optimala, liksom, det episkt liksom. Jag hade i och för sig kul stundtals. men nej, jag fick inte alls ihop det, och jag tror att det är många olika delar som liksom hängde ihop och varför det blev så, men jag fick en liksom riktig hjärnskakning året innan som följde med mig i typ 4-5 år, där jag tänkte att jag kommer inte kunna arbeta i framtiden, jag kommer inte kunna sitta vid en dator. Så fort jag ansträngde mig för kraftigt så fick jag fruktansvärd huvudvärk, så att alltså jag har ju svårt att se att det inte spelade roll. Samtidigt så liksom åts vi upp under OS-seglingarna. För att det var så många race där vi förlorade. Alltså matchracingen som vi pratade om då, det är två båtar som möts. Antingen får du en etta eller så får du en nolla. Det spelar ingen roll om du är en centimeter efter den andra båten i mål. Du får en nolla. Och i ett fleetrace där du kanske är 30 båtar som seglar, så kan du göra bra grejer och sen så kanske du gör något lite misstag, så halkar du efter. Sen kan du komma ikapp och du kanske plockar några båtar på sista länsen och fick ett okej resultat i mål. Och sen så, vårat är så liksom definitivt. Och vi fick så många nollor så till slut bara åt dem upp oss. Så till slut, så även fast vi ledde, så var det bara som att de andra bara gick om. Alltså det bara, allt bara fallerade. Så det är en jobbig upplevelse fortfarande. Jag försöker ju tänka liksom, alltså jag vet ju hur jag ska tänka. Jag vet att jag inte är mina resultat, och jag vet att jag har gjort jättemånga grejer som jag är superstolt över efter det. Och någonstans efter OS så kände jag bara så här ska det inte sluta. Så det kanske också varit en liksom stor drivkraft till att verkligen fortsätta och fortsätta och fortsätta. Och när vi vann VM 2 år efter det, då hade jag precis fått Vera. Hon var bara 5 veckor, och jag tror liksom någonstans behövde jag bara få bort press. Och liksom, då hade jag den här lilla bebisen som var det viktigaste i världen, och då pang, så gick vi in och bara vann hela, vann över alla. Så att, det handlar ju om hur mentalt stabil man är, helt klart.
Men gick du in i OS som sa så här att vi är bäst i världen, det här ska bli guld?
Nej, det gjorde jag inte. Vi var inte bäst i världen då. Det blev, dels hade jag ju börjat segla matchracing 2008, det var bara 4 år innan. Och hade jättemycket kvar att lära mig. Och under alla världscuptävlingarna fram till OS så låg vi någonstans topp 5, 6, 7 där. Så att, det är klart, alla som går in i ett OS säger att de är där för att ta en medalj och allra helst ett guld. Och våran klass var ny, så att spanjorskorna som vann, de var ungefär i våran sits när de gick in i det mästerskapet. Så att, men helt annan, men det är ju jättelätt att säga efteråt, med en annan setup och en annan mental styrka och inte så mycket huvudvärk, så hade vi haft ett annat resultat. Men det är en speciell tävling. Jag är väldigt glad att jag har fått göra den, och jag är också glad att jag liksom igen bara, man lär sig av sina misstag, och hela den biten blev inte alls som jag hade tänkt mig.
Blir det inga fler OS?
Nej, sen så valde man att plocka bort matchracing från OS-programmet. Och då egentligen efter så hade jag revanschlust, och jag tyckte liksom hela sammanhanget med landslaget och den olympiska satsningen var väldigt kul. Alltså jag har alltid älskat att driva mig i nya utmaningar. Och så jag var egentligen på väg att fundera på om jag skulle hoppa in i en annan båt. Och då så kom det in en båt som var en liten snabb katamaran där man skulle segla för första gången med en kille då, mixt. Men jag tyckte det var svårt. Jag hade inget stöd efter det OS-et från från förbund eller klubb. Och jag kände mig väldigt så här liten, ensam. Jag var ju, vad är det nu då? Det är ju ja, vi var ju över 25, men jag var liksom ändå så här väldigt skör då. Och ja, liksom det, jag tror hade jag fått lite mer hjälp så kanske jag hade hoppat på en sån grej. Om jag hade liksom, okej, vi fattar att det blev inte som vi hade tänkt oss. Det blev det ju inte för ledningen eller någon. De hade ju tänkt att vi skulle vara bättre där också. Men liksom just om man hade känt att en kram och kom igen, vi tror på er ändå. Då kanske jag hade vågat fortsätta. Men jag kände nog att nej, jag fortsätter på det som jag kan driva själv, där jag inte är så beroende av andra och där jag liksom gör det med personer och tjejer som jag verkligen bara får energi av. Så ganska snart efter OS så gick jag bara in i mitt eget huvud och tänkte så här, om jag ska segla mer, vilka ska segla med då? Och så bara tänkte jag, vilka jag har sett så här på handplan som verkar sjukt roliga, de vill jag segla med. Så jag ringde upp ett gäng tjejer som jag liksom kände halvt om halvt. Men bara kände så här, det här verkar vara skoja tjejer. Nu ska jag skratta, för det är därför jag ska hålla på med detta. Så vi började liksom hyfsat, kan man säga, brant uppförsbacke med att jag skulle instruera dem ens vad vi skulle göra liksom på racen ombord. Jag vet, vi åkte på en världscuptävling i Korea. Och vi hade så sjukt kul, men på racen var det ju att det kom ju fråga, vad gör vi nu? Och liksom, alltså det var ju inte liksom ett elitlag som var på den världscupen, om man säger så.
Men de hade suttit i en båt förut.
Ja, det hade de. Men de hade inte liksom matchracing-kunskaperna. Så att, men det var ju från min sida väldigt mycket coaching och sätta ihop laget där de två första åren. Men alla de tjejerna som vi började med då håller fortfarande på och vi är samma lag. Så någonstans gjorde vi verkligen rätt och satsade på liksom inte den liksom maxade kompetensen, utan liksom byggde ett lag av skratt och att det skulle vara kul. Och då orkar man hålla på länge.
Vad lärde du av det?
Ja, men att det viktigaste såklart är att det är kul. Och just vid den tidpunkten, jag vet, jag har sagt det många gånger, att jag kommer hålla på med detta så länge det är kul. Och det liksom är kul fortfarande. Så att,
det lät ju nästan som att de här seglarförbundet och de personerna var ju nästan, låt som de var sura på er, eller på dig, att det inte blev bättre.
Ja, men jag tror att det är svårt. Det är liksom mycket förväntningar och man, du vet, puttar in pengar och liksom, många vill mycket. Men jag menar, de som ville mest var väl vi i båten egentligen. Och jag tycker fortfarande idag att det inte riktigt finns någon bra setup för att ta hand om de som mår kast eller de som slutar. Varför slutar de? Behöver de verkligen sluta? Kan de fortsätta? Kan vi hjälpa dem vidare? Kan de bli världsstjärnor fast inom en annan del i seglingen?
Är det mycket så? Det låter som det är lite toppstyrt och lite väldigt spetsigt. Antingen är man ett eller noll, precis som du nämnde här i matchracing. Antingen är du bra eller så är du inte, så är du.
Ja, alltså det är väl olika faser i karriären, för vi har ju såklart jättebra ungdomsverksamhet där liksom fokus absolut inte är några OS-medaljer, utan där det handlar om att lära sig och ha kul tillsammans och liksom, men det är ju just när man kommer upp på de absolut högsta nivåerna, och så är det säkert inom all idrott, att, och jag menar inte liksom överhuvudtaget att det ska vara några flams och trams och vi ska bara skratta och liksom, det är inte det handlar om, men det handlar väl om en safe environment och känna sig liksom lyssnad på och liksom att det är tydligt att jag är inte mina prestationer och hela den biten. Det är ju väldigt lätt att halka ut från det inom idrotten. Och där får man ju vara duktig själv. Vi har ju alltid tagit hjälp av mentala coacher och personer som har hjälpt oss bygga teamet. Men det är någonting som vi också har gjort även under hela liksom, tiden vi var i landslaget. Så gjorde vi ju det utifrån egna, liksom, att ja, men det här behöver vi. Nu vet jag att det har ändrats mycket och det har blivit bättre. Men
jag tänker en lite förutfattad mening. Jag har själv varit på med segling, på att absolut inte på den här nivån. Seglade trissjolle, några SM och sådär i mina ungdomsdagar. Men en fundering jag har är ju att segling består väldigt mycket utav elitmänniskor, om man får uttrycka mig på det sättet. För dels är man ju fysiskt, man är vältränad, man är lika vältränad som vilken annan idrottskvinna eller idrottsman som helst, vilken sport som helst. Men på det läggs ju, jag skulle säga, en viss mån av kompetens och utbildning och även man kan säga det, intelligens, eller åtminstone en nivå där man behöver en ganska stor kunskap. Man behöver kunna lite grann aerodynamik, man behöver kunna massa sådana här prylar. Blir det också, nu kanske jag drar iväg en förutfattad mening, men jag tänkte bara höra vad du säger. Mm. Kan det bidra till det som du pratar om här?
Men jag tror att det är egentligen olika saker. Jag tror att du har helt rätt i det du beskriver, och jag tror att det är snarare så att det är seglingen som bygger all den kunskapen och all den... Alltså det jag har gjort i seglingen, det är lika med att jag har startat ett bolag, jag har byggt ett team, jag har blivit bra på att analysera, jag kan använda tekniska hjälpmedel, jag måste förstå hur krafter funkar. Alltså seglingen har ju med åren lärt mig massa saker som har liksom bättre än vilken utbildning som helst, skulle jag säga. Så att det hänger ihop, alltså många i våran idrott hamnar sen kanske som entreprenörer, ledare i olika bolag, startar egna grejer, och det är just för att jag tror att man har liksom byggt kompetensen själv under många år som man sen kan använda i sådana roller i framtiden liksom, eller i sin liksom andra karriär. Alltså det som har med det vi pratade om innan, det är nog mer ett problem i idrotten liksom overall, skulle jag säga. Och vi alla är olika, vi är olika känsliga, vi behöver olika ledning, styrning, stöttning. Jag skulle tro att man inom många av de liksom främsta bolagen i Sverige har kommit längre än inom idrotten när det gäller till viss del om liksom inkludering, diversity, jämställdhet, alltså liksom alla de här bitarna, och det har ju hänt ganska nyligen också, men jag skulle ändå liksom, i idrotten är det ju mycket fortfarande coacherna, de idrottare själva, de är oftast män. På den tiden så var man liksom kanske lite hård, och det var därför det gick bra. Då använde man samma strategi på dem man coachar sen. Och, liksom, och jag vet såklart inom de absolut liksom bästa nivåerna och de som coachar landslagen och får utbildning av SOK. Det är ju det bästa man kan få, för där har man ju liksom, verkligen jobbar man ju för att utveckla bra ledare. Men det finns garanterat öar av liksom idrott i Sverige där det här funkar helt perfekt. Och så finns det öar där det inte funkar helt perfekt. Och där individer då hamnar i kläm och förmodligen slutar. Jag har väl ändå känt mig så här lite privilegierad att vi har kunnat driva våran egen grej. Och varför har vi gjort det? Ja, det är bara för att vi har bestämt oss för att det är... Vi gillar den setupen, så vi har ju dratt in våra egna pengar och vi har gjort det på vårat sätt, och då har man också styrning över det själv och det har passat oss.
Ja, ni har jobbat lite autonomt, ni har inte haft så mycket med seglarförbundet att göra helt enkelt.
Nej, men och det blir väldigt automatiskt så när man inte är med i liksom den olympiska seglingen, och så tror jag det är inom många idrottsförbund att det är just OS som är det som man satsar på. Det är väl på gott och ont.
Vad betyder familjen i det här sammanhanget?
Ja, väldigt mycket. Herregud. Jag har ju inte... tjänat jättemånga kronor under den där.
Men du är ändå proffsseglare, kan man säga så?
Ja, alltså nu kan du faktiskt få säga så. För jag tycker ändå att proffsseglare borde liksom innefatta någon typ av lön. Och nu är första gången som jag har någon typ av lön. Jag skulle inte säga att den är någon lön som andra hade hurrat över. men innan dess har jag ju varit elitseglare och seglat professionellt, men liksom gjort det vid sidan av att lösa den andra biten som är den ekonomiska då hemma. Men familjen betyder jättemycket. Min man Sebbe, han har seglat 2 OS, han vet precis vad jag gör. Och det är klart det har varit liksom, det är tufft stundtals, och man undrar lite så här, shit vad jag är ego liksom, jag kör på med mitt, och han har tagit mycket mer hemma det senaste, men han var också, när han var klar med sin segling så var han klar, det har inte han ångrat liksom.
Är det han som drar in degen just nu då?
Just nu så är jag ju i det här Cup-projektet, så att det är lite ett steg framåt, men det har varit det stundtals. Sen har vi jobbat mycket tillsammans och drivit bolag, och det är inte så att jag har varit ute liksom alla veckor på året på vattnet, det funkar ju inte.
Vad har prispengar betytt?
Men det har betytt väldigt mycket när det väl har funnits några. och vissa år så har vissa tävlingar blomstrat, och vi hade till exempel, ja men som jag pratade om, vår första där världscuptävling ihop med det nya laget var i Korea. Då vann vi liksom, ja just den tävlingen vann vi ju inte, men senare i Korea då vann man ganska mycket pengar i våra mått mätt, men det är ju fortfarande, ja men vi snackar inte så mycket pengar om vi jämför med många andra sporter.
Men vad kan du avslöja, vad får man som vinstpengar om man vinner en sån regatta?
Ja, men då tror jag som bäst har vi kanske fått 300 000.
Och det delar ni på 4 då, eller?
Ja, men då har vi alltid gjort så att det är liksom, det lägger vi in i teamet. Och så åker vi på fler tävlingar.
Ja, därför... det ser ut att det varit inne i plånboken.
Nej, vi har ju i stort sett aldrig fått några pengar av våran segling. Men däremot så har jag, som jag sa, lite byggt olika delar runt min segling där jag har lärt mig saker som jag kan använda. Så jag har... jag har jobbat lite som föreläsare om hur man bygger team, och liksom, det är ju saker jag har kunnat såklart fakturera för, och det kommer ju av min segling. Jag hade inte kunnat göra det om jag inte hade min segling. Det är väl lite både och vissa i teamet har ju valt att ha en helt liksom blomstrande civil karriär också.
Kan man ha det?
Ja, alltså man kan ha det om man har många timmar på dygnet. Jag kan inte riktigt ha den. Så jag jobbar mycket, men jag behöver fokusera mer på seglingar känner jag, för att vara liksom 100% bra. Och sen så gillar jag det så mycket så att jag liksom har lagt för mycket tid på det, kan man väl säga. Men någonstans är det coola i hela detta är att det har ändå byggt upp kompetenser som gör att jag kan göra andra saker. Seglingspodden startade vi förra året.
Seglingspodden, ja. Men sen säljer du plåtfigurer också.
Ja, men det är dalande måste jag säga.
Men vad rättar man, för att googla man på det så plötsligt hamnar man i plåtfigursvärlden.
Ja, det var någon jag ringde för ett tag sedan, och så hade han någon app som sa liksom så här, vem är det som ringer? Då stod det Anna Plåtdjur. Han bara, vad betyder det här? Ja, då fick jag förklara. Det var i samband med VM innan OS, alltså VM 2011 i Australien. Så åkte jag och Sebbe på några dagar vi hade off. Åkte vi på en liten tur runt söder om Perth, och så hittade vi de här plåtfigurerna i en butik, tyckte de var ascoola, dividerade lite om vilken vi skulle köpa hem, och så köpte vi med, det är typ som ett konstverk, de är gjorda av återvunna oljefat, och en australiensisk designer och konstnär som gör dem, och den hade vi hemma några år och många tyckte att den var cool, och vart köper man den? Ja, det gör man i Perth. Okay. Så när Sebbe slutade segla så tänkte vi att det kanske faktiskt är någonting vi kan importera. För vi sökte ändå någon typ av inkomst som var kopplat till ett flexibelt jobb. Inte liksom möjlighet att vara anställda på det sättet och behöva vara på en plats en viss tid. Så att vi halvfejkade väl ett CV om att vi kunde väldigt mycket om inredningsbranschen. Sebbes mamma hade en pytteliten inredningsbutik när han var liten, så det drog vi på om. Och så fick vi liksom distributionsmöjligheterna av den här australiensiska killen och bolaget där. Under förutsättning att vi köpte en container med plåtdjur, vilket var ungefär varenda öre vi ägde. Så då tänkte vi, det var en bra idé, det gör vi. Så vi betalade in ungefär varenda krona vi hade. Och sen så, typ 3 dagar efter det, så satte vi oss på en tävlingsbåt och seglade över Atlanten. Liksom utan någon typ av wifi eller liksom kontakt med omvärlden. Så då satt vi där och hade typ halva ångest halva resan. För det fanns liksom no return. Och sen andra halvan använde vi till och liksom, nu måste vi göra en plan för detta. Så när vi klev av i Västindien så hade vi en plan. Och så åkte vi hem och genomförde den. Och det har varit ett bolag som har funkat bra och varit roligt i 10 år.
Fick ni sålt hela containern?
Ja, alltså det sjuka var att vi åkte till Formex, hade vi tagit reda på då att det fanns en mässa i Stockholm som hade med inredning att göra. Så vi bokade på oss med liksom världens minsta monter. Och när vi packade upp grejerna så gick folk förbi och skrattade. Och jag tänkte bara, satan, det här kan bli så dåligt. Men det blev succé. De skrattade för att de tyckte att det var coola grejer och annorlunda. För de flesta montrarna på Formex ser ganska lika ut. Skulle du gå dit nu så handlar det om lite mässing och marmor och plyschkuddar. Och där stod vi med våra plåtdjur. Så vi hamnade faktiskt på första sidan i Metro och på Trendtorget. Och, ja, det var liksom high life där. Så att det var en ganska galen historia. Men också så här, ja, våga satsa. Jag gillar grejerna. Det borde vara fler som gillar grejerna. Så resonerade liksom jag i alla fall. Och sen kom pandemin och då satte det ganska mycket käppar i hjulet. För då hade vi ändå byggt upp det som att vi hade en hel del handel, gränshandel mot Norge. För att de här grejerna inte var så billiga, så norrmännen var bra kunder. Då försvann de. Dollarn skena, frakterna skena. Och någonstans så tappade vi också liksom geisten och intresset. Och det finns nya saker som händer i livet. Så lite halvaktivt har vi väl avvecklat det.
Men något som händer i livet, det är det vi började snacka om, det vill säga Amerikas Cup. Till att börja med, vad är Amerikas Cup?
Men det är faktiskt världens äldsta idrottstrofé. Det är den liksom, jag tror om den är 170 år eller 150, ja, många år är den. Det är den seglingstävlingen i världen som alltid genom alla år har drivit utvecklingen framåt. Det beror på att det är helt hysteriska pengar. Och att setupen är att man får bygga och utveckla en båt. Och sedan under själva tävlingen så sitter olika länder i olika utvecklade båtar. Så att genom åren har vi sett... back in the days kunde det vara så här, nu har det varit liksom under duken här där man inte får se, så har ena landet utvecklat en båt och sen har andra gjort på andra sidan. Och sen när de möts så var det en katamaran och en enskrovsbåt, och den ena båten åkte i 8 runt den andra, och det var egentligen ingen tävling. Så att det är mer en utvecklingstävling. Sen har man senare åren liksom ändå, det har skenat så i vad, liksom, vad de här satsningarna har kostat. Så då har man liksom bantat tillbaka det lite med regler som säger att vi ska använda samma båtar som förra gången. Så nu om man tittar på America's Cup så är det typ den coolaste formen av segling och tävling man kan se. Och det är definitivt inte så att någon team kör i åttor runt det andra.
Men det är helt galna båtar om man tittar på lite man tittar på YouTube på en del filmer alltså. Vad berättar om hur ser de här båtarna ut?
Ja, men så som de ser ut nu då, för det har ju liksom varit utvecklingsresa från från kupp till kupp, men så som de ser ut nu så ser det egentligen när den ligger i still i vattenytan ser det ut som en hyfsat vanlig båt. Lite mer spacad. Men det som händer när man börjar skota in seglarna och börjar få lite fart framåt så lyfter båten från vattenytan och seglar på bärplan som ligger under vattenytan. Så att man har som flygplansvingar under vattnet och sen som man liksom typ som en mast som går upp in i skrovet. Så man har en mast uppåt med segel men man har en mast neråt till den här flygplansvingen också och där liksom använder man flygplansvingen för att ha olika vinklar så att båten kan lyfta ur vattnet. Och det skapar är att vi tar bort allt motstånd i vattnet när båten ska igenom vattnet. Så att det går jättefort.
Hur fort går det?
50 knop.
Det är typ nästan 100 km i timmen alltså. Det är oerhört fort på vattnet.
Ja, det är väldigt fort. Det är väl som de snabbaste, absolut snabbaste ribbåtarna går. Det är lite som seglingens verkligen Formel 1-klass. Där all utveckling sker och där den sedan sipprar ut till resten av seglingsvärlden. Där billigare varianter av de här flygande båtarna sen då kommer ut till gemene man, kan man väl säga. Så att America's Cup har ju alltid varit liksom det bäst betalda, de största partnerserna, största utvecklingen, häftigaste racingen, och det har än så länge inte funnits i någon damklass.
Vad kostar en sån här båt?
Alltså miljoners miljoner.
Någonstans läste jag att den kostar 100 miljoner bara båten.
Alltså de kostar nog väldigt mycket mer, skulle jag nästan tippa på. Men den båten som, alltså det beror lite på om man säger båten eller vad all utveckling att ta fram båten kostar. För det liksom slutar inte med att de har tagit fram en båt och är nöjda med det, utan då ska de sen då jobba med att utveckla minsta lilla vinkel på det här flygplansvingen för att båten ska gå ännu bättre. Men det man gjorde då för lite mer än 1,5 år sedan var att de som vann förra kuppen, vilket är Nya Zeeland, de sätter alltid reglerna för nästa kupp. Och då gick de in och bestämde att nästa gång ska vi ha en damtävling. Någonstans är det ju nästan som man kan skratta åt det liksom, att man bara, wow, äntligen händer det, och så är det så sjukt att det händer först nu egentligen. Men å andra sidan så har jag ibland tänkt att det händer väl någon gång när jag har dött typ. Så när vi fick de här liksom, indikationerna för lite mer än ett år sedan, då så kände vi så här, okej, det är ju matchracing i finalen i alla fall. Det handlar om teamarbete. Det handlar om att kunna dra in pengar. Om inte vi vågar göra det, vilka andra tjejer ska göra det då? Så då bestämde vi oss i våra team för att det här ska vi göra.
Och det gör man sådär bara?
Ja, men med hjälp och liksom stöd av varandra kan jag säga. För det här har varit liksom en berg- och dalbana där vi har fått liksom bära varandra stundtals.
Vad har varit det svåraste?
Ja, men egentligen har det varit väldigt, väldigt, väldigt mycket jobb. Någonstans så är vi ju kvar ändå i den här känslan och tanken om att det ska vara kul. Och då kan ju det försvinna på vägen. Och där behöver vi hjälpa varandra. Liksom hitta liksom, varför gör vi detta? När det blir för jobbigt, varför gör vi det? Och då hamnar vi ju tillbaka till att vi vill göra någon skillnad för kvinnlig idrott och svenska seglartjejer. Ganska tidigt i projektet, typ, vi gjorde en ansökan och vi fick till slut en plats, och den fick vi nog för att de som vi ansökte platsen av på Nya Zeeland, de visste lite vilka vi var, vad vi hade gjort för resultat och att vi var målinriktade liksom. Så vi är ett utav 12 team som fick en plats. Och sen skulle ju då jobbet dra igång med och dra in väldigt mycket pengar. Den här båten som vi ska tävla i där, den är egentligen tillhandahållen. Så man behöver inte köpa den. Det är en båt som kostar 30 miljoner bara. Men vi vet ju också att vi kommer inte vara med och konkurrera om liksom några pallplatser om vi inte äger en båt, om vi inte kan lära oss båten innan. Så vi hade högt uppsatta mål på vad vi behövde göra för att lösa den här kampanjen. Och ganska kort in i den resan så fick vi ett samtal från de tidigare America's Cup, organisationen som har drivit den svenska America's Cup-satsningarna tidigare. Och då sa de att hej, vi kan ta över här. Så nu är jag egentligen för första gången i mitt liv kontrakterad seglare och faktiskt anställer jag väl inte, men jag för första gången som vi pratar om så har jag om inte en stor så en liten ersättning.
Men hur svårt är det att segla en sån båt?
Ja, det får vi se, för båten är på varvet och byggs. Vi har inte sett den än, eller vi YouTube får vi kolla på nu, för att vissa av lagen har fått sina båtar. Men det vi gör nu, det är att vi seglar en simulator. Så vi sitter faktiskt ute i Långedra på dagarna vid två laptops och en Logitech-ratt från Mediamarkt och tränar och seglar i 50 knop. Det är väldigt bra när man inte har ett korsband.
Ja, det är perfekt. Du pratar ju om vi har pratat några gånger om kostnader och att det krävs rätt mycket pengar i det här. Jag tänker på, du har ju ändå jobbat med sponsring, men det här är ju helt andra pengar, vad förstår jag rätt?
Precis. Så som det utvecklades och så som det är nu, så är det det är ett bolag som kom till av den förra America's Cup-satsningen som Sverige gjorde, som finns i Belfast, där de använde all kunskap av det här med att utveckla foilande båtar, använder de nu in i marin industri. Så i Belfast så finns det ett företag som heter Artemis Technologies som tar fram foilande kustbevakningsbåtar, färjor.
Foilande? Det
är bara, ja, då är det de här flygande. Så att de har bärplan under sig i vattnet, så att de lyfter från vattenytan. Så att om 20 år så kommer vi kunna se, eller 10 år, vad vet jag, då kommer vi kunna se här ute på älven att båtarna som åker till Lindholmen, de kommer inte puttra liksom och gå på fossila bränslen, utan de kommer gå på el, och de som behöver gå fort eller liksom ska förflytta sig mer, de kommer ha de här bärplansfunktionerna, och det är det som kallas foilande då. Så förmodligen kommer vi åka till Danmark i flygande båtar inom en ganska snar framtid. Och det bolaget som står för våran satsning, de bygger de här båtarna.
Vad är det för bolag? Jag tänker på vem är det som står bakom det bolaget?
Ja, då är det egentligen han som var en stor del och vann förra America's Cup, som heter Ian Percy. Han har 2 OS-guld. Han är en britt. Så han satt ihop ett team och sedan så har han som finansiär till viss del, men en väldigt liten del, så har han hjälp av svenska Torbjörn Törnqvist som jobbar med energi. Tidigare jobbat mycket med olja, nu transformerar och jobbar med andra typer av energislag. Nu är det el och det är flygande båtar och det är zero emission för den marina industrin som det här bolaget jobbar med. Så hela den grejen är, vi fick provköra de båtarna, och jag har jobbat på kustbevakningen innan, så jag tänker liksom någonstans så kommer ju det finnas här i framtiden, och det ser jag fram emot.
Den här satsningen har vi gått via vad jag förstått, GQSS och KSSS?
Ja, vi har ett samarbete mellan båda klubbarna den här gången. Tidigare har det ju varit bara KSSS som har stått för de här Amerikas kappsatsningarna. Så att nu ville vi göra en större svensk grej som gynnar fler svenska unga seglare. Så att de båda två största klubbarna i Sverige är med.
Är det de som är, står för sponsorskapet eller är det en direkt sponsring till de som ni, era team?
Ja, våra team är inte med på det sättet längre utan det här drivs av Artemis Technology i Belfast och är en del av deras väg. Alltså de har gjort Amerikas Cup, de har lärt sig saker från Amerikas Cup. Det tar de in i den marina miljön nu och den marina båtindustrin. Och sen för dem att vara fortsatt med i utvecklingen av de här båtarna är ju avgörande för att de ska vara marknadsledande i framtiden. Så det är från dem vi har hela vårt stöd och det är väldigt naturligt liksom för det bolaget att satsa på en sån här sak.
Om vi går tillbaka till kommande tävlingar, vad tror du om era chanser att vinna?
Jag vet inte, alltså det här är så ovisst för att det är helt nya saker. Men jag vet att vi har världens bästa förutsättningar. Där, med hjälp av Artemis Technology så har vi också en jättestor simulator i Belfast där de gör all simulering för de här färjorna och allting som de tar fram. Så där kan vi lägga in våran båt i den simulatorn och träna på land. Det kostar mycket att lägga i båten i vattnet och gå ut och lägga tiden på vattnet. Så vi kommer behöva vara smarta och vi har bra hjälp av dem. Så att, men sen kommer det väl handla om att våga ge hjärnet och inte liksom... vi har sagt det, vi måste träna på att vara obekväma.
Vad innebär det?
Ja, men våga segla sjukt fort. Och inte bli rädd. Det är väl som i många sporter som jag tänker liksom de alpina sporterna. Kolla de som åker störtlopp. Liksom. Det är nog, kommer de här rädslorna in då är man ute ur leken. Så det kommer det handla om för oss med. Att våga och ha trust till de andra i båten. Vi kommer liksom lägga allt i händerna på varandra liksom. Och vi kommer ha två rorsmän och vi kommer ha ett segel emellan så jag kommer inte se åt ena hållet och där kommer vi ha en annan tjej då som sitter med såna här hörlurar som du och jag har nu och mick och pratar med varandra för att liksom måla bilden, vad har vi för båtar på den sidan om båten och vad har vi för båtar på den här sidan om båten och det samtidigt som vi då seglar 100 km i timmen. Så att vi har liksom mycket av det framför oss, att bygga teamet, bygga trust, bygga kunskap. Så det är därför liksom, som vi sa lite när jag kom in här, att det är mycket nu. Det är rätt mycket jag ska lära mig och vi har typ drygt ett år på oss. Men det är också en fantastisk möjlighet att liksom för första gången någonsin känna att kvinnlig segling får vara med på arenan där det faktiskt händer, där det är på riktigt. Så förutom OS så finns det liksom ingen professionell segling för tjejer i världen och nu håller det på att ändras. Så att vid sidan av det också så har vi vårat team med matchracingen där vi liksom under många år har jobbat i ett projekt som vi själva har döpt då. För vi heter Wings. Det handlar om att vi vågar flyga ihop och vi gör det tillsammans. Det kommer av en historia om liksom hur Yes samarbetar när de flyger i V-formation. Så det är typ en så här ledarskapshistoria. Man kan googla V-formation så får man fram den. Men så döpte vi Wings och då har vi ett projekt som vi kallar för Small Wings där vi tar med de unga tjejerna ut på våra träningspass och helt enkelt försöker kunskapsöverföra till dem och peppa dem och fortsätta. Jag tror ändå liksom, det är väldigt många som faller bort från idrotten när de är 15, 16, 17, 18 år och framförallt på tjejsidan och i våran idrott, men också i många andra. Så att, det är någonting som vi också lägger mycket tid på nu, i att utveckla det. Att vi får fler tjejer att stanna kvar inom idrotten. Så att, ja, men jag har många grejer så här som jag vill göra. Jag fattar ju att jag bara har x antal timmar på dagen. Men jag omger mig av väldigt bra människor som också har driv. Och då kan man göra saker tillsammans.
Du pratade här i början om att du hade skadat ditt knä och kunde leva utan korsband. Hur farligt är det att segla de här båtarna?
Alltså, säkerheten har blivit mycket, mycket bättre. Vi har ju haft liksom incidenter år tillbaka där det har varit dödsfall. Men så som säkerheten ser ut nu så kommer vi liksom ha små egna syrgastuber. Hamnar vi under vattnet så ska vi kunna vara under vattnet ett tag. Det är ju det som kan hända i våran sport oftast.
Så ni har syrgastuber på er?
Små personliga bara då, som man kan liksom stoppa upp och in i munnen och liksom kunna andas om man har fastnat under vattnet.
Hur tränar man det?
Men det är väl, man får ju dels, alltså det är svårt att träna det. Man behöver ju träna så mycket som möjligt så att man helst inte hamnar där. Alltså just båtmässigt, kunskapsmässigt i båten, så att vi inte behöver hamna där. Men annars så är det ju som vanligt, som jag sa innan. Jag har jobbat på kustbevakningen, tränat massa olika sådana livräddningssituationer. Och det kommer vi behöva göra i det här projektet också. Hur man får upp en person i vattnet. Och hur man rent liksom, tekniskt använder en sån syrgastub liksom, under vattnet. Och, sen får vi ju verkligen hoppas att det inte sker några olyckor, såklart.
Jag tänker med kollisioner är 100 km i timmen. Det är inte så nyttigt.
Nej, vi ska inte krocka med de här båtarna. Men det som oftast händer när man ser krockar ändå ute på de här stora tävlingarna, så är det ju liksom, det är ju material som går sönder och det kostar mycket pengar. Men vi har ju liksom ändå varit förskonade från liksom större olyckor, skulle jag säga. Och säkerheten blir ju bättre varje gång det händer något också. Det är ju som med alla, och sen så. Såklart, det är ju en risksport. Men jag vet inte, jag tänker faktiskt inte så himla mycket på det. Jag tycker det finns mycket som är risker i sådana fall. Som man kan vara rädd för.
Vad har ni med övrig personlig utrustning? Jag har sett att hjälm är ju definitivt någonting man har.
Ja, och hjälm seglar vi med liksom mer och mer i olika typer av båtar. Så när vi har seglat på Marstrand till exempel, de här M32-båtarna, så har vi haft hjälm. Och det handlar lite om att det går fort och man studsar runt lite och man kan råka slå huvudet. Och det känns ganska självklart att det är inte svårt att addera en hjälm på huvudet. Så det är det. Och flytväst såklart. Ja, vi har en resa framför oss. Vi kommer ju lära oss, kommer jag tillbaka om ett år så vet jag säkert väldigt mycket mer om detta. Just nu sitter vi lite safe då, som sagt, inne på land och seglar en simulator. Där blir man inte jätte...
Ingen hjälm på.
Nej, man blir inte jätteskadad om man välter liksom. Men säkerheten kommer ju ändå vara A och O. Vi kommer inte göra någonting som vi inte är trygga med.
Om vi skulle ses här om drygt ett år sådär. Framåt november kanske, eller när nu sista seglingen går. Vad skulle du vara nöjd med om du sitter och pratar med mig?
Alltså rent personligt så hade jag varit nöjd. Alltså jag vill ju vara ombord. Jag har liksom racingteamet inte bestämt. Det är som på fotbolls-VM, vi kollar för tjejerna. Vi vet inte vilka som kommer sitta på bänken och vilka som kommer sitta i båten.
Jag hade inte klart att du sitter i båten?
Nej, det beror på vad jag presterar och vad jag liksom bidrar till teamet och om jag är den bästa. Teamet ska vinna, det är uttalat.
Så det är inte du längre, det är inte du i det här fallet som bestämmer?
Nej, så vi gjorde ju så då när vi Det var vi som ansökte om platsen till Amerikas Cup. Men sen när vi gav över hela ansvaret till Artemis Technology så gav vi också bort ansvaret. Så att jag är en av de andra i teamet.
Så nu lite tillbaka till det här att du inte själv riktigt bestämmer allting?
Ja, det skulle man faktiskt kunna säga. Och med viss struggle. Alltså det är väl någonting också som när man liksom i över 10 års tid har bestämt själv, så är ju det liksom, ja, det är en resa att släppa det. Men jag kände bara att det här är bäst för svensk segling. Det här kommer gynna flest. Och det kändes som att det var en no-brainer att hoppa på det tåget. Så där är vi. Men just därför så driver vi hårt vidare på vårt Wings-projekt, där vi vill få många unga tjejer att fortsätta inom idrotten. Så att vi har liksom, det är därför jag har lite många olika bollar, men egentligen i Marcus Cup-projektet så är jag seglare, och sen så driver jag mina egna projekt. Och ja, men det ser jag också fram emot. Så i november när vi ses så hoppas jag att jag har varit ombord på båten. Jag hoppas att vi tog oss till pallen. Jag hoppas att jag har 20 tjejer med i Wings-projektet i olika idrotter, som får stöttning av oss i form av mental rådgivning, liksom många olika delar som vi känner liksom vi själva kanske har saknat och som vi ser strukturella liksom, ja, problem som finns idag. För många unga idrottstjejer. Det vill vi bidra till att förbättra och förändra. Så att, ja, men jag hoppas att vi har 20 tjejer i det programmet. Och att vi efter Marcus Cup kan öka insatsen i det projektet. Och kanske, jag säger inte att jag ska pensionera mig. För det har jag inte alls bestämt. Men någonstans så har i min idrottskarriär gått från att liksom, ja, i början på Aspen där, då var det kompisar och det var bara jättekul och liksom, det var inte så mycket fokus på tävling. Sen blev det fokus på tävling och allt vad jag gjorde, och det var så viktigt så att jag kunde inte ens prestera. Om vi tar London tillbaka då som exempel. Sen efter det, fokus på att hitta glädjen, komma tillbaka. Och någonstans de senaste 5 åren så har jag switchat väldigt mycket till att okej, det finns mer grejer att göra som inte bara har med mig själv att göra. Liksom, det är lätt att idrottare blir väldigt egocentriska och tänker bara på sin egen prestation och sitt eget upplägg över dagen. Men senaste 5-6 åren sedan vi startade Small Wings-projektet så känner jag så här, men fasen, det är helt fine. Jag vill fortfarande vinna, men det är helt fine att jag lägger mycket mer tid på andra. För det är ändå liksom någonstans de andra unga tjejerna som ska ta över här snart. Och har jag lärt mig saker så är det ju skitdumt om jag inte kan föra vidare det. Och jag känner liksom att den resan jag har gjort har varit så kul att jag vill att fler ska få chansen att göra den. Så att, ja, men där är jag nog om ett år.
Så att om det här skulle bli ett typ en misslyckande som nu då pratar om London OS, så kan du ändå tänka dig att släppa fram andra, eller blir det så här att det här måste bli en gång till och nu ska jag vinna nästa gång?
Alltså det är väldigt svårt att säga om vad man tycker i framtiden om saker och ting. Jag är ganska här och nu. Alltså det är lätt att säga, det låter så himla bra när man säger det. Jag menar, jag kan inte sova på nätterna heller och har 1000 tankar. Och känner mig stressad stundtals och behöver gå på någon meditationsklass för att lugna ner mig. Så att jag är ju precis i samma mode som många andra. Men jag kan ändå känna lite så att jag behöver inte veta exakt vad som händer sen. Jag gör det här nu. Blir det en kvinnlig Amerikas Cup-satsning till och jag har något att tillföra, då är jag gärna med på det. Men jag känner att vårt Wings-projekt är för bra för att inte jobba på. Jag vill göra det bättre för unga svenska tjejer att idrotta. ja, det är liksom, någonstans har man väl passion och driv i sina intressen liksom.
Finns det en container plåtdjur i framtiden?
Nej, alltså där tog energin slut, tror jag. alltså det var väldigt kul och jag har lärt mig mycket på den resan också. Men liksom, vissa delar känner jag mig rätt klar med, kan man väl säga. Men vi har en del fina grejer kvar hemma som jag kommer liksom alltid tänka så här. Det var en rolig tid.
Det var en rolig tid och det har varit en rolig tid att få sitta här och prata med dig. Hur har det känts?
Jo, men bra. Det är annorlunda. Jag har ju poddat en del själv senaste året i seglingspodden, men då har jag ju pratat med andra.
Då har du fått leda.
Ja, och det jag tycker är väldigt kul med det är liksom att då har jag ju liksom pratat med det liksom grymma seglarprofiler och liksom någonstans så hinner man ju väldigt sällan sitta så här. Och på hamnplan så säger vi tjena, hur är läget? Jo, det är bra. Alla säger alltid att det är bra liksom. Mm,
såklart.
Och sen så när man liksom väl får den här timmen och sitter och pratar med någon så känner jag så här, shit, det gör vi inte ofta. Och det är kul. Mm. Så att jag tycker kanske till och med att det är roligare att podda än att vara gäst, men det är bara för att man har lyssnat på sig själv rätt många gånger och hört de här historierna, men jag hoppas om jag kan bidra med något så känner jag väl ändå så här, typ våga försöka, prova. Vad är det värsta som kan hända? Så brukar jag känna ibland. Och sen omger av vettiga människor som ger er energi, då brukar det lösa sig. Så får vi lyfta varandra lite liksom, däremellan när man blir trött. För det blir man.
Ja, men, så nu har du ju inte fått vara rorsman här i en och en halv timme. Utan nu har du fått den här situationen som du har när det är andra som får bestämma vad som ska frågas efter i alla fall. Men jag tycker att det har varit fantastiskt att få prata med dig. Jag tror att det har gett mig och det kommer ge lyssnarna jättemycket. Apropå det då, vem tycker du jag borde intervjua?
Nu har jag ju verkligen hamnat in i det här typ tänket på hur idrottstjejer har det gällande liksom miljön runt omkring och hur vi kan liksom skapa bättre förutsättningar och i vissa strukturella liksom problem som man kanske inte har tänkt på innan, som där det faktiskt gör att många slutar idrotta. Så jag är peppad på att höra mer av andra idrottstjejer, och då tänker jag liksom spontant på fotbollslaget. Tjejerna, för där tänker jag också, de har liksom varit i det kanske är förutfattat, men de har ju liksom ändå varit i liksom en ganska maskulin miljö, fotbollen, och liksom kanske inte varit självklart att det har funnits damlag och sådär. Så och deras resa, jag skulle nog vilja lyssna på typ Elin Rubensson, någon sån Göteborgstjej som har gått vägen via svenska klubbar tagit sig uppåt och är nu en stjärna i svenska ögon. Hur hon har liksom upplevt det, eller Aslani, eller liksom, alltså någon av de här tjejerna som har, tror jag, stött på många hinder på sin väg fram. Höra lite vad de säger.
Caroline Seger kanske?
Ja, det hade varit fantastiskt.
Ja.
Ja, det var... Många förebilder där, och det är liksom förebilderna vi behöver också. Så att gärna, hittar du någon av de grymma fotbollstjejerna så kommer jag sitta och lyssna. Jag lovar.
Ja, vad härligt. om man vill lyssna till dig då, och inte i en podd, utan man kanske vill ha ett föredrag, eller man kanske vill gå in och sponsra dina projekt. Hur får man tag på dig?
Det får man via wingsailing.se skulle jag nog säga. Eller Instagram, eller LinkedIn, Anna Östling. Instagram heter jag nog a.ostling, så det finns många kanaler att nå mig på, och jag tycker det är kul att jobba med olika personer och olika liksom, bolagkompetenser för att göra det bättre för unga tjejer i vår idrott, så det vore kul.
Ett stort tack, Anna Östling, att du tog dig tiden mitt i alla andra stressiga grejer som du har att göra. Jag önskar dig ett stort lycka till och kommer att följa det här väldigt nära. Så jag hoppas att vi får träffas någon gång framöver igen.
Tack så mycket, det var jättekul att vara här.
Du har lyssnat till det 170:e avsnittet av podden Spännande möten med mig, Gunnar Österreich. Det finns några gamla avsnitt som blivit högaktuella på sistone. Anna-Maria Corazza-Bildt har bytt sida från Moderaterna till Liberalerna i nästa EU-val. Kolla in avsnitt 42 så får du ett spännande samtal med Anna-Maria. Eller varför inte förra årets samtal i avsnitt 125 med bordtennisesset Jörgen Persson som numera är förbundskapten i pingis. I helgen blev Sverige Europamästare för första gången på länge. Det kommer nya avsnitt också. Närmast väntar Peter Sjölund, en av förgrundsfigurerna inom svensk DNA-släktforskning. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gott att dricka och diskuterar vad du skulle göra om det plötsligt visade sig att du är ensam arvtagare till en avlägsen okänd släkting som är miljonär på köpet. Ha det gött!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.